Kulturen är fullproppad med känslor. Kulturen är känslor. Kulturen är en möjlighet för oss att få uppleva våra känslor. Men inte kunde jag ana att haikus skulle vara sån känslodynamit.
Den senaste tiden har läsandet varit min bästa tillflyktsort. Jag har bokstavligen varit beroende av orden, berättelsen och de känslor som det genererat. Mest för att slippa mina egna känslor. Kan kultur ersätta droger, mediciner eller andra behandlingar, undrar jag. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Och där Anna möter Maria-Pia.
Precis, och när vi sitter här med alla Friendly-dockorna. Och här i studion, som också är Maria-Pias arbetsrum, så har hon en jättelik Friendly-docka. Och idag när jag kom hit och du inte var här ute, jag kikade in genom dörren och såg den här dockan. Så först, den är ju så här, verkligen så här life size. Så det är nästan så här som man börjar vinka innan man inser att det är en docka som sitter där.
Mm. Ja, det är nu faktiskt. Jag var ju gästpoddare i Rullavang-podden här och Jonas Dillner som har tagit över och leder den podden nu. När han kom hit så skulle liksom, satt ju den liksom på sin vanliga plats här, mitt emot mig. Jag har ju sånt där stort brett skrivbord. Så lyfte jag undan den och satte den bakom mig så att han liksom var tvungen att sitta och titta på den. Mm. Och då kom jag på, alltså jag frågade verkligen så här, eller är det okej? Eller blir det liksom läskigt att ha den där stora dockan? Men nej, han var lugn med det. Men du får stå ut med alla de här små som sitter på bordet.
Mm, jättefina. Mm. Jag har ju en kompis som fick barn för ett halvår sedan ungefär. Ja. Och då köpte jag faktiskt dockor i present.
Just det.
Till henne och till hennes lilla son. Och det var ju svinsmidigt. Då skickade jag bara ett mejl till dig. Och så fixade du frakt och grejer. Jag tror till och med att du skrev någon liten hälsning
från dig. Ja, just det.
Så det kan jag verkligen tipsa om, att har du någon som har fått barn så är ju de här Friendly-dockorna en fruktansvärt bra present.
Mm.
Och då får man också så här kort sen, gulliga kort på bebisen med dockorna.
Just det, mm. Det är så roligt att få dem där. Jag får ju ganska mycket sånt, både från föräldrar och från förskolor. Alltså man dör ju. Alltså, och alla dessa berättelser och allt som händer när barnen utforskar sina egna och dockans känslor. Det är jättespännande. De är ganska känslosmarta.
Min bror, hans son, fick ju också dockor när han var nyfödd. Och nu bor dockorna faktiskt hemma hos min mamma. Så hon och min brorson leker känslor.
Mm. Det var ett fint uttryck, leka känslor. Mm. Ja, det är inte dumt. Det är faktiskt ett bra sätt att leka sig fram. Och det är väl det som konsten gör, kulturen. Det är ju ett sätt att leka med känslor. Både liksom på scenkonst och inom musik och litterärt gestaltande på olika sätt. Så är det ju ett sätt att utforska sina känslor. Och vi har ju, när det gäller Friendly, så har vi ju haft tre olika teaterföreställningar. Och jag brukar ofta uppmuntra just det här att lek fram den här kunskapen, den här känslan för vad känslor är. Man behöver inte ta det så allvarligt. Och jag tänker att det där är ju någonting som är så djupt rotat i oss människor. Vi har ju alltid velat, eller liksom haft ett behov av att uttrycka oss i någon form av kulturell yttring. Jag tror att känslor och kultur går hand i hand verkligen. Och det tror jag ju också apropå. Ja, kultur, alltså vi pratade ju om det här med emotionellt stöd och det här osynliga kapitalet, den här emotionella ryggraden du pratade om. Där har vi också kulturen som, den är ju visserligen betydligt mer synliggjord, men det är ändå, den har inte så högt värde på det sättet i vår samtid.
Ja, vi tänker nog den mera som att vi ser underhållningsvärdet kanske. Men jag hade i alla fall inte förstått kulturen som människoutveckling och lära känna sig själv och den personliga utvecklingen som sker både när jag själv utövar kultur men också när jag upplever kultur. Och det fortsätter jag ju att häpnas över tydligen, för att jag går ju en utbildning nu i litterär gestaltning på Ädelfors folkhögskola, och när vi fick uppgiften att skriva haikus så kände jag mig så här, gud, trams. Och det tänker jag bara för att jag vet att jag är dålig på haikus. Och att jag visste att gud, nu kommer jag liksom inte producera något som, ja, som är bra liksom. Men jag skrev mina haikus i alla fall, och sen när jag fick läsa de haikus som mina författarkollegor hade skrivit, så insåg jag ju att det var fullproppat med känslor. Och att jag inser att skriva haikus och läsa haikus är ju ett sätt att träna sin emotionella kompetens.
Gud vad spännande. Jag tänker så här, bara för de som, det kanske finns de som inte har en aning om vad en haiku är. Ska du berätta lite kort? Så att...
Det är en japansk diktform en dikt består av tre rader. Där den första raden har 5 stavelser. Den andra raden har, är det 7 stavelser? Och den tredje har också 5 stavelser. Och sen finns det säkert en massa andra idéer och tankar kring hur de ska skrivas och så. Liksom vad som ska in på vilken rad. Men vi hade ingen mer instruktion än att det var just de stavelserna. Som...
Och de kan vara hur korta eller hur långa som helst. Eller finns det någon regel för det? Alltså räcker det med de här tre raderna? Är det en haiku om man har tre rader med 5, 7, 5 stavelser?
Det är en haiku som jag tolkar.
Det är en haiku, ja. Ja.
Mm. Och sen så
men det... om man då gör ytterligare 3 sådana rader.
Då har man gjort 2 haikus.
Då är det 2 haikus.
Ja. Men jag tror att en vanlig grej är att göra dem i små grupper. Att man kanske gör 3 på ett tema. Mm. Eller sådär. Men det gör man ju också precis som man vill. Men det var flera av dem i min grupp här som gjorde små... Ja, men där haikusarna faktiskt... Där de höll varandra i handen liksom, från den ena till den andra.
Mm.
Och det blev liksom jättefint. Men vad säger du? Ska vi backa lite och checka in?
Ja, just det. Det brukar vi göra, ja. Ja. Mm. Ska jag börja då? Jag är yr. Känner mig lite lätt förvirrad. Väldigt trött. Men vid gott mod. Det är min incheckning.
Jag känner mig lite så här desorienterad av att vara hemifrån. I inspelande stund så har ju den här pandemin pågått i ett drygt år. Och ja, men jag inser att jag är liksom inte riktigt van vid att lämna hemmet. Jag är inte van vid att träffa människor på riktigt. Eller liksom träffa människor fysiskt. Så jag känner av det. Och när jag kom hit idag och jag hängde upp min jacka. Så tänkte jag så här, men gud, tänk om jag håller på att utveckla någon så här social fobi. Förstår du? Så det är, alltså apropå det här med att vara förvirrad och yr. Så tänker jag liksom att det är nog lite ostadigt under fötterna, alltså på oss allihopa just nu.
Mm. Tänk mycket kring det där. Nu har jag ju andra skäl också förutom pandemin att vara lite yr och trött. Men jag har verkligen, för den senaste månaden har jag ju varit ute och träffat mer människor än vad jag har varit på ett helt år nu då. Eftersom jag var... Jag åkte ner till Spanien för att hjälpa min sjuka moster. Och då åkte jag ner med min syster. Och det var så fantastiskt att få göra det här tillsammans med min syster. Vi har inte rest tillsammans på över 30 år. För hon har haft sån flygrädsla. Och nu satte hon sig över det för att vi behövde åka ner och hjälpa moster och mamma. Det var så coolt. Och vi fick tid tillsammans. Vi var där i 16 dagar. Så jag och min syster fick vara systrar i 16 dagar. Alltså jag är så lycklig för det. Så det finns inte ord. Vi har liksom fått tillbaka vår relation. Och att dessutom få bo ihop med mamma och moster. Vi 4 har ju aldrig bott ihop i samma lägenhet i 16 dagar förut. Vi var förstås nytestade sådär, så att vi inte skulle liksom utgöra någon fara och risk för moster. Hur den var så, ja, det mesta är ju stängt där i Spanien, men några luncher gick vi ut och åt, luncher sådär i alla fall. Och sen så var ju min dotter, hennes familj bodde ju nere i Spanien då, så vi träffade dem vid ett par tillfällen. Och sen är man ju bland människor på ett flygplan och sådär. Och sen när jag har kommit hem så har jag varit tvungen att också göra ett antal besök på platser där jag har träffat andra människor. Jag har suttit och kört bil till och från stan, till och från Nyköping. Och sen har jag haft ett antal möten digitalt. Så jag känner mig så här yr bara av att ha varit bland så många människor under nu, vad blir det då, en månads tid. På ett sätt som är, det känns som att, men jösses. Och då har jag också reflekterat kring, hur var det förr? Liksom, när jag kanske var ute och föreläste 3 gånger en vecka. Och träffade hundratals med människor. Bytte hotell, man reste så här på tåg eller flyg. Ja, liksom, och var bland människor precis hela tiden. Och nu känner jag mig så här, jag skulle behöva liksom 2 veckor i sängen bara för att liksom ligga och bearbeta nu att jag har träffat liksom min familj i princip. Ja, och dig nu liksom. Ja, nej, men det händer någonting. Så att utveckla någon social fobi tror jag inte att du håller på att göra, utan det är bara ren och skär ovana. Att det är ett bevis för att vi är så anpassningsbara, att nu är vi vana att leva i den här avskildheten och mer det lilla livet, eller vad man ska kalla det. Och att våra hjärnor reagerar liksom med att få lite, så här, lite konstiga tankar när man är ute där i den stora världen. Nu när du har åkt liksom flera kilometer upp till det här kontoret och inte sitter på ditt eget.
Utanför mitt ordinarie postnummer liksom.
Ja, till och med det.
Ja, det, gör
det är stort.
Jag hade en lärare för länge sedan när jag gick i skolan i Hongkong. Han var engelsman och jag tror han var gift med en kinesiska. Och de var och ville hälsa på i England. Och så hade de några gäster då som var från Hongkong. Och de hade blivit så här rädda av den engelska landsbygden. För det var så tyst. Och det var inga människor. Och de hade liksom, ja, men upplevt det som väldigt, väldigt störande. Alltså och stressande och nästan så här ångestframkallande. Att det inte var folk.
Mm.
Så alltså jag associerade till det när du sa det där. Liksom att, att man har liksom något man är van vid. Och sen när det blir annorlunda så reagerar man på det. Och just i det här fallet då, med att träffa massa människor, eller till och med bara liksom att åka i bil 1 kilometer och komma till en plats man inte har varit på. Alltså jag har inte märkt den här förändringen. Man har ju anpassat sig. Och jag har liksom inte tänkt på hur det påverkar mig, eller hur det liksom, ja, men hur det påverkar min liksom kemi.
Mm.
Eller min, ja.
Mm. Nej, men det gör det ju, ja, såklart.
Och förstås.
Och alltid, oavsett vad det är för förändringar och sånt vi går igenom, så påverkas vi av det. Mm. Ja, okej. Okay. Haikus. Kultur. Ord.
Precis. Och jag vart ju alldeles så där överväldigad. Du vet när man liksom ska kolla på en serie som alla sagt är skitbra. Och så kollar man och så blir man så här bara, amen. Va? Gud vad besviken man blir. Här klev jag in 0 förväntningar. Och blev liksom helt blown away. Så nu har jag ju satt förväntningarna. Så att nu kommer alla bara, alltså du var väl ingenting. Ja. Och jag har kollat med mina författarkollegor på min kurs. Så att det är okej att jag använder deras haikus och att jag använder deras namn också. Så har du någon som du vill börja med, eller ska jag välja någon?
Jättegärna.
Då ska jag läsa 3 stycken som Birgitta Anconeus har skrivit och som är som en liten serie. Våren blev lurad. Snöflingor gömde blommor in vid björkens stam. Solen tittade ut, fåglarna kvittrade och lät högt över stan. Snön smälte hastigt, vintergäck och snödroppar stod åter i blom. Och jag känner hur de här liksom berör mig. Och hur jag liksom känner det här vårtillblivandet och förväntan. Alltså jag upplever det fysiskt i kroppen. Vad upplever du när du hör?
Ja, men det är något väldigt snarlikt. Därför det här skapar ju en igenkänning och en just och igenkänningens alltså igenkänningskänslan är ju längtan. Och vi är ju där just nu också. Så det hade varit också intressant om det hade varit november nu eller augusti när du läste den här. Men är det det liksom, är det det eller vad är det som du har liksom hittat i den här formen? För det är ju, den är ju liksom väldigt känd. Haiku-formen är ju någonting som är väldigt älskad och väldigt känd. Och jag tänker liksom, vad är det som gör det? Har du någon tanke om det?
Alltså jag tror att det vardagliga får en poetisk inramning. Alltså det går ju självklart att skriva haiku som att vinna en Oscars också kanske, eller vad nu inte vad skulle vara vardagligt, men föreställ dig att man går runt i naturen eller i sitt eget liv med en sån här guldtavelram och så sätter man den liksom runt nästan vad som helst, så blir ju det liksom fascinerande och spännande och att det blir liksom ett möte. Så jag tänker liksom att den här diktformen, den är ju väldigt enkel att vem som helst kan ju skriva en haiku. Och
jag är inte säker på att vem som helst hade hållit med om det. Men jag köper in mig på det helt och hållet. Men man kan ha en massa hinder som ligger i vägen. Och tro sig om att inte kunna. Men det är ju en väldigt enkel form om man säger så. Jämfört med många andra
ja.
Diktformer.
Men jag tänker liksom, alla kanske inte klarar av att räkna stavelser själv. Men de flesta av oss kan ju mer än 20-25 ord. Och man kanske känner någon som kan hjälpa en att räkna stavelser. Och man kan liksom lägga ord efter varandra så blir det en haiku. Och om man då har de här orden, sätter den här gyllene tavelramen omkring dem, så kommer det finnas någonting vackert där.
Mm.
Så det är liksom att formen åskådliggör eller synliggör det vackra. Alltså det är på något vis som att ja, men att det här, att det som är, det som bara är, får liksom som någon sorts kontakt in i oss.
Mm. Ja, för jag tänker att överhuvudtaget när man tittar på ord, alltså jag fick på upp en bild nu, det här är jättelänge sedan, men när det kom såna här kylskåpsmagneter så köpte min man och jag det, och så hade vi det, så satte vi upp det och så började vi liksom var på kul så där att man slängde ihop någonting, bara tog, ibland var det verkligen bara tjoff, 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 så fick det bli som det blev, och ibland så kanske man sökte något och försökte få till något, men oftast inte. Det var ett sånt enkelt sätt att laborera med språket, med orden, med sin förmåga att se ord och språk på ett nytt sätt. Så att det kanske, det är också en sån här en form, en lek med, för att få syn på språket. För att jag tror att vi går runt i vår vardag och är ganska omedvetna om språkets möjligheter och hur viktigt språket är för allt, för våra liv, vårt sätt att vara, vårt sätt att, alltså utan språket, vad är vi då? Och det är det som jag tycker är tjusningen med en sån här liksom fri men ändå väldigt bunden form. Man är ju ganska fri i formen, tänker jag. Jag har själv aldrig skrivit haikus, men jag blir förstås jätteinspirerad nu. Jag vill bara kasta mig över pennan, tänkte jag säga. Tangentbordet, ja, såklart. Kan inte du läsa upp något som du har skrivit?
Något som jag har skrivit? Mm. Jag har ju skrivit haikus som dels handlar om ett bokprojekt som jag håller på med just nu. Så då valde jag att ta liksom karaktärer ur det och att liksom leka med deras vardag. Och jag blev så biten här så jag tänkte, ja, men jag ska inleda varje kapitel med en haiku. Det var nästan så här så jag tyckte att nej, vi ska inte skriva artiklar längre. Jag levererar haikus.
Ja, men du, jag känner igen den där. När man är liksom nyförälskad i någonting så ska det liksom in överallt.
Så det får vi väl se liksom hur mina kunder
ska. Får jag gissa att du har gått i skogen och borstat tänderna och tänkt i haikus form liksom?
Gått i skogen och borstat...
Jaha, inte samtidigt. Nej, utan två lösryckta episoder.
Absolut. Ja. Helt och hållet. Vilka jag ska läsa. Den här passar väl bra för oss. Vårsolen lyser. Fönster behöver putsas. Och jag min vila. Mm. Visst var den lite vacker?
Ja, den är så fin. Alltså den stack verkligen ut här i alla, bland alla de här som jag fick förläsa lite. Mm. Det är också en sån där som alltså hög igenkänning.
Och sen har jag också utforskat skam på olika sätt. Så jag har två stycken haikus som är på temat skam. Aldrig hörde jag att jag var som jag skulle. Att jag räcker till. Och sen nästa då. Örfilen landar. Kinden blossar och svider. Skammen är större. Och här insåg jag liksom, vilken sprängkraft just det här liksom korta formatet får.
Mm. Det här hade man ju, båda de här sista hade man ju kunnat skriva varsin roman om.
Eller hur?
För det är ju, det säger lika mycket. Mm. Det är liksom så kondenserat. Väldigt, väldigt kraftfullt.
Så jag tänker att det här med haikus, det hade ju kunnat vara, vi gjorde ett avsnitt om, alltså lyssna på det här. Vi gjorde ju ett avsnitt om biblioterapi förut.
Mm.
Och där A.C. Collin då pratar om hur man kan använda litteratur för att för att utforska sig själv och så. Den texten vi lyssnade på där från boken Mamma minns du mig är ju skriven av Elisabeth Norin. Det är hon som är min lärare på den här kursen.
Ja, världen är liten.
Eller hur? Ibland är den så liten och gullig så att man tänker att man skulle kunna lägga den i fickan. Så det var roligt. Men jag tänker att haiku skulle man också kunna ha. Man skulle kunna ha så här haiku-grupper där man liksom ses en gång i veckan och har med sig sin haiku och så sitter man och liksom samtalar kring den. Att man skulle kunna ha som en cirkel, så här. Att vi är så här 7 personer, så kommer vi med varsin haiku. Och sen så får man liksom i tur och ordning läsa upp sin haiku. Och sen går man runt och så får alla liksom berätta det de kände. Eller de reflektioner som kommer upp när de hörde den haikun.
Mm.
Och så gör alla så.
Mm. Det är ju verkligen en form av haiku. Vad blir det då? Haiku-terapi eller vad?
En haiku-cirkel.
En ny terapiform kanske. Ja,
precis.
Ja. Nej, men som jag sa i min inledning här. Att, alltså just det här med att vända sig till berättelser. Att vända sig till fiktiva personers upplevelser är ju väldigt, väldigt skönt när man själv har det liksom stökigt på insidan. Ibland har jag, så här, när jag varit för stressad eller upp i varv och upptagen av mig och mitt, så har jag liksom haft väldigt svårt att gå in i och läsa en roman eller titta på en serie eller vad det nu är. För att jag har inte kunnat, det har inte trängt in liksom. Men på senaste tiden har det verkligen varit precis tvärtom. Att jag har känt ett sånt här enormt liksom, behov och en längtan till. Åh, kan det inte vara kväll snart? Liksom, självklart för att jag är så trött. Men också för att jag liksom, då finns det spacet när jag kan plocka upp min bok. Och jag har haft många sömnlösa nätter där jag tänkt att gör inte så mycket för den här boken är så bra. Liksom, så.
Du har ett kultursug.
Ett enormt kultursug, alltså så. Och tack och lov så har jag liksom nyttjat den här tiden då, när man inte har gått på konserter och teatrar och liksom ändå så här att ja, men då har jag läst istället. Kanske mer än vanligt. Och också haft någon slags ro att gå in i det. Men jag har också upptäckt hur skönt det har varit, för att då har jag kunnat parkera det som jag själv har varit upptagen med. Så att jag tänker att på så vis tänkte jag då fick jag lite olika tankar där, men att man kanske, finns det en risk att man kan missbruka konst och kultur för att slippa liksom dela med sitt eget, att man går så in i det för att, så att det blir en känslosmitning helt enkelt. Och den andra tanken är då, hur skulle man kunna utveckla liksom, kulturupplevelsen så att den bidrar till en läkning istället. Och där kommer ju det här, liksom, det här med haiku-cirklar och biblioterapi och liksom, andra former där man använder sig av kultur och konst för att mötas och samtala om det. För jag tänker att det är det, man, det, är det som är upplevelsen i sig av kulturyttringen är ju en del i det hela. En annan del är ju att reflektera först kanske på egen hand men också tillsammans med andra om det man upplever. Så det är liksom flera
och det är just det här,
i det, tänker jag.
Alltså jag tänker att det ger ju det här mellanrummet som vi behöver. Nu får du hänga med här. Alltså vi har ju dels det här ytliga snacket, det vardagliga, det som bara är. Och sen har vi liksom terapi. Jag tänker liksom haiku-cirklar och biblioterapi och det där. Det är ju egentligen, det fyller ju det här enorma spacet mellan de ytterligheterna. Där jag upplever i alla fall att det finns ganska lite.
Mm.
Och att det blir mindre.
Och att om man känner ett sug efter det så är det väldigt så här, nej men jag kanske inte behöver gå i terapi. Det kanske inte är det jag behöver. Och att bara stå med grannen och prata väder och vind och senaste staketmålningen, det täcker inte det där på långa vägar. Men man kan känna sig ganska vilsen där. Om man har umgängeskretsar där det inte är självklart att man så här, ja men ska du och jag läsa haikus ikväll istället för att gå och dricka vin eller ta en kaffe? Liksom.
Eller att man har den här vinkvällen och så tar alla med sig en haiku och läser.
Mm.
Så tänker jag liksom att då får ju det här, då blir det något nytt.
Ja.
Och oväntat. Och jag tror att det blir liksom spännande möten. För att det du skriver kanske möter mig på ett sätt som jag inte alls hade liksom tänkt mig.
Mm.
Så.
Och att det är så lättillgängligt. Och att det så kan man ju skapa själv om man liksom känner en impuls att göra det. Och det kan ju vara ett stort steg att dela det med någon annan, det vet jag. Eller så lånar man av andra som redan har skapat. Så det är liksom ganska enkelt egentligen att använda sig av kultur för att skapa möten människor emellan. Jag menar, jag har gjort senaste åren på födelsedagar och såna här jular och sådana tillfällen så har jag oftast kommit med någon slags kulturellt inslag där alla på något vis har bidragit. Och om, liksom, ja, när min man fyllde 50 exempelvis för några år sedan så fick alla bidra på sitt sätt och ge honom någonting. Som, jag menar, och det blev ju en födelsedag som, alltså så mycket kärlek som vi upplevde allihopa den kvällen. Det tror jag aldrig vi haft varit i närheten av någon annan släktträff ever liksom. Så att Men jag tänker också, jag tänker på andra, i mitt tidigare liv, jag vet inte exakt vad jag syftar på då, men för länge sedan så hade det varit ett väldigt, väldigt stort steg för mig att föreslå det, till och med i min egen familj, att nu ska vi liksom, så här, man får skriva någonting, man får läsa, man får sjunga, man får framträda, man får göra vad man vill, men berätta någonting för den här personen på något sätt, ja, där du liksom delar någonting.
Varför hade det känts stort då?
Därför att jag är inte uppväxt i miljöer där det har varit vanligt överhuvudtaget. Att prata om annat än det som liksom, och jag vet att jag hade en väldigt stark längtan till det här redan som tonåring och kanske ännu tidigare till och med. Alltså det här att vilja prata om det som är viktigt på riktigt var ett sånt liksom, jag hade inte ett annat, jag hade inte ett språk för vad det var jag saknade, men det var ju att få tala om hur det är att vara människa. Och jag var väldigt intresserad av liksom så här, tyckte att så här, konstnärer, de måste vara bra på det liksom, så att jag var så här som en svamp till allt som hade med konst att göra, så att jag var väldigt tidigt sökande ut efter det. Jag vet också när jag var 14 så fick jag gå på så här Kalle Flygares allra första, Kalle Flygare teaterskola i Stockholm, allra första ungdomsgrupp. Apropå det du pratade om inledningsvis där, att det kan ha så mycket så kopplat till ens personliga utveckling, det här med kultur och så. Och för mig var det som natt och dag när jag fick gå den här teaterskolan en kväll i veckan och åkte in. Och jag var jätte extremt blyg. Jag tror jag var 14 år när jag började där. Men jag vet också att det gav mig så här ryggrad och självförtroende. Och vi fick så här lägga oss på rygg och göra mental avslappning och så här guidade övningar. Och att jag kommer ihåg att, så här att gud, det där kan man ju använda sig av på bussen liksom, och testa. Och när vi höll på och jobbade med en Shakespeare-pjäs och alltså det var så här konstiga karaktärer och man skulle säga konstiga saker på så här gammalt språk. Och, men ändå, att, ja, det fanns verkligen ett växande i det som jag kände att det här är jättesvårt att dela med mina vanliga kompisar så att säga. Och att det fanns en blyghet och en rädsla för att verka dum. Dålig självkänsla, dåligt självförtroende att våga dela med sig av det stora som jag upplevde på insidan. Men det bidrog verkligen till och som någon slags bekräftelse på att det jag saknade, som jag inte hade ett språk för, det fanns någonting där. Sen dröjde det ytterligare många år innan jag liksom klev in i de rummen så att säga. Nu har jag som vanligt att ta på tråden, men varför bör prata om det här?
Men jag tänker att man tar ju absolut en risk när man kommer med ett förslag.
Mm, just det.
Och jag tänker att i många sammanhang, eller jag föreställer mig att det finns sammanhang i alla fall, där om man kommer med ett förslag, det vore roligt om alla tog med sig en haiku, så skulle man bli skrattad åt.
Mm.
Och vi människor är väldigt rädda att bli betraktade som lite knäppa.
Mm.
Jag är ju så knäpp, så att jag är liksom bortom det här att kunna spela oknäpp. Så, och då tänker jag, då är det kanske lite lättare. men för er som fortfarande lyckas liksom spela normala. Jag förstår att det kan vara svårt.
Mm.
Men ta chansen.
Men just att det går att göra enkla saker. Man kan ju ta sådana här kylskåpsmagneter liksom. Man kan göra det mer, alltså gå in via lek. Lek så här. De flesta har väl någon gång lekt charader. Och även om det kan vara hemskt pinsamt och så här, så blir det är oftast ganska roligt och svårt för de flesta liksom. Det kan ju vara en ingång så här. Det behöver inte heller vara så här om man är kanske haiku, det låter jättejapanskt, jättekulturellt eller vad man nu får för ingång i tanken så där liksom.
Men jag var inte pigg på haikus.
Nej,
för att jag trodde jag skulle vara dålig på det.
Ja.
Och jag tror inte att jag riktigt förstod att det var det som gjorde att jag inte var pigg på det.
Nej, just det. Det insåg du i efterhand.
Ja, precis. Mm. Att det var ju liksom, ska man få se alla andras jävla briljanta haikus? Och så mina så här bara, som en 7-åring hade kunnat göra. Mm. Ja, men ungefär så.
Ja, men det är ju som om du skulle säga till mig så här, men nästa gång vi träffas så då vill jag att du tar med ett instrument och spelar lite grann i podden. Alltså jag hade inte kunnat sova liksom. Det hade varit så pinsamt. Och blivit hemskt dyrt att ta alla dessa privatlektioner jag skulle vara tvungen att ta. Liksom. Så att den här lilla prestationsjävlen finns ju ofta inom oss och saboterar möjligheten att uppleva. Skapa och uppleva kulturella. Liksom.
Absolut. Och att kulturen är ju faktiskt en födslorätt, tänker jag. Och ingenting som man får rätt till genom att kunna saker. Förstår du?
Nej, men jag har ju precis skrivit en barnbok som kom från tryckeriet nu i april här. Och jag kunde inte det. Det har ju också tagit 3 år. Och 15 år eller vad det är sedan jag började tänka att jag skulle göra det. Men man får ju lära sig om det är någonting som man så här är nyfiken på att testa. Och vad gör det om det tar lite tid? Jag ska börja spela instrument också, inser jag nu när jag säger det. Vad gör det om det tar lite tid, om det låter illa i början? Det kanske är fullt möjligt.
Ja, och det är liksom, det är våran rättighet att gnissla.
Mm.
Din rätt som människa att spela dåligt.
Mm. Nu ska vi gnissla fram en haiku till här.
Ja, ja. Och sen har vi Ann-Britt Dahl som också skrev helt fantastiska haikus. Förföriska vår, mer avklädd möter jag dig, frusen förväntan. Och den tycker jag var så här briljant i sin enkelhet.
Jag älskar ju också alliteration.
Eller hur?
Alltså jag är helt såld på det. Mm.
Superfint. Jag läser en till. 13 dagar är för lång tid för längtan. Vill att du kommer. Visst är det vackert?
Oh. Så fint.
Och den här, som om jag ska lyfta ut en av mina favoriter från Ambrits. Säg det ofta högt att du tycker om någon precis som den är.
Mm. Den stack ut. Det upplevde jag också. Det fina med den här bibban som du har med dig här, eller som du skickade, som jag printade ut, som du sitter och bläddrar i nu, är att jag tänker att det också väcker an, slår an saker i en, liksom beroende på var man själv befinner sig. Jag tror att det är så med, dels med liksom det som vi kallar för stor konst, eller vad man ska kalla det, och då utan att liksom prata om bra eller dålig där, utan det man själv upplever som stor konst, att man är alltid på en plats där det finns någonting som man kan lära sig om sig själv med hjälp av konst på något vis. Och att, jag menar, jag kan se tillbaka på kanske böcker jag har läst eller musik jag har varit väldigt dragen till att lyssna på så där, med lite med backspegeln och inte kanske riktigt så här, vad var det som var liksom grejen egentligen med det här? Men just där och då så var det det jag behövde. Så att man också kan växa i och ur olika stycken och verk och sådana saker. Och därför också så här, någonting som, väldigt, som slår an något väldigt starkt i dig behöver inte alls väcka samma sak i mig.
Nej, men precis.
Det är det, och det som kan är ju bli, intressant att prata om.
Och i ett samtal, ja, absolut.
Mm.
Ska vi ta Katarina Leite? Och när jag läste de här då så gick jag ju från att tycka så här, när jag den första jag läste, bara, alltså nu måste jag ha läst de bästa. Och så läste jag mig igenom och insåg liksom att alla var jättebra och att de var så olika. Så att det var inte så där att, alltså vi hade samma uppgift, men det är liksom tre stackars rader, men som kunde bli helt fantastiska på så otroligt många olika sätt. Och jag tror det var någon som sa också att det var så coolt att vi liksom kunde känna igen varandra och det som vi har skrivit tidigare i, alltså trots att det är tre rader så finns det en personlig stil. Alltså att stilen får plats. Den jag är får plats i de här stackars raderna.
Mm.
Och jag tycker det är så coolt. Tårar faller tungt från dina sorgsna ögon. Kramar dig länge. Du ler stort mot mig. Lyckan spränger mitt hjärta när jag vaggar dig. Den här lyckan spränger mitt hjärta. Och jag tänker att det jag associerar där är ju det här att hålla en liten bebis.
Ja, ja.
Du vet, och man känner, ja men bokstavligen.
Ja.
Och jag tror faktiskt att lyckan spränger hjärtat för att hjärtat behöver bli lite större. Mm. För att släppa in liksom helt och fullt liksom det här nya barnet. Mm.
Behöver vara liksom gränslöst öppet. Ja.
Ja, men precis. Att det kanske också är så att vi stänger hjärtat av olika anledningar. Och sen när vi möter ett barn så är det på något vis som att bebisen har någon sorts universell nyckel. Hjärtnyckel.
Mm. Mm.
Ja.
Otroligt, otroligt starka, vackra rader.
Eller hur?
Mm.
Och sen är det en till som jag tyckte var... den här. Orkar inte mer. Jag behöver få mer lugn. Vila mig tillbaks. Och den kan ju jag relatera till. Jag är säker på att du kan relatera till den. Det finns ju hur många saker som helst i livet som man kanske inte orkar mer. Och det kan ju vara allt från en utmattning till en sorg, till en fysisk smärta, till att vara hemlös. Alltså det finns så mycket vi inte orkar. Och som vi behöver få lugn ifrån.
Mm.
Och som vi behöver vila oss tillbaks.
Jag tänker att den här formen, haiku-formen, är ju... den är väldigt lugn. I sig. Mm. Alltså så det där, det växer sig starkare och starkare där med en haiku-cirkel.
Och sen en sån här vardaglig, jag tycker den här är underbar. Klockan tickar på. Har jag fått med allting nu? För taxin väntar.
Mm.
Och då står man ju där själv.
Mm.
Och,
ja, ja. I hallen liksom.
Ja.
Så här lite lätt stressad. Ja.
Och då går vi vidare till Karin Olsson som skrev en serie som heter Vecka 10. Och då handlar det ju om en vecka. Och hon har små barn. Jag läser från början här. Jag läser faktiskt igenom hela rubbet här för att det var så roligt.
Ja, bra.
Eller vill du läsa den?
Nej, men du får jättegärna läsa. Du har läst dem några gånger. Jag tror att du vinner på det. Den där var den som jag...
Ja, visst var det skojigt?
Ja.
Klockan är 6:30. Ligger tyst i en minut innan ni vaknar. Tvättvattnet skummar. Lillans nos tryckt mot luckan. Snurrar du min värld. Är du sur, Marta? Jag leker i min hjärna. Allt har hon i sig. Han som föddes nyss. Spidar hem från skolan. Stänger till sitt rum. Stänk i badkaret. Mellanbarnet som skriker. Aldrig nog med plats. I röda jackor med 2 meter mellan oss. Syster promenad. Sopberget växer. Gör pannkakor till middag. Städar imorgon. Så det är liksom ur vardagen liksom.
Ja, men den där av alla var den som liksom snabbast gick in i mig. Och just att jag såg helheten där.
Ja,
att det, var alla,
det skulle kunna bli en utställning.
Ja.
Liksom.
Ja. Och det var jättelänge sedan jag var småbarnsmamma. Jag har aldrig haft flera små barn här som hon har. Men det tog mig så direkt in i den här världen.
Mm.
Hur det är att leva i den här liksom, familje... Liksom, det händer alltid någonting och det är aktiviteter och det är liksom, sägs saker och gör saker som man befinner sig i och relaterar till. Och, alltså, jag tyckte det var fantastiskt.
Den här skulle ju kunna liksom bildsättas, behöver den absolut inte göras, men att den liksom, och sitta på väggen liksom som en, ja, men om man tänker sig att man går in på barnavårdscentralen så sitter den första liksom i hallen och sen sitter nästa. Och nästa.
Mm.
Och, alltså, så hur man liksom får följa. Alltså det är ju en upplevelse i... ja, man får liksom verkligen följa med i både en fysisk och en känslomässig vecka som hon har.
Jag tycker den här går att koppla an till det förra avsnittet om emotionellt stöd också. För här är ju liksom... Alltså jag får också den associationen, den här, det är en som lever i det här, som finns där. De här barnen lever sina liv och har att jaget här är liksom väldigt i det här på något vis.
Alltså jag får nästan så här lite Astrid Lindgren-vibb.
Mm. Jag har tänkt mycket på det nu när jag skrev barnboken, eftersom det är ju... Alltså jag skrev ju en berättelse som liksom rann ur mig en natt för 3 år sedan. Precis, bara jättekort innan jag fick mitt första barnbarn. För jag skulle berätta för en person om innehållet för att se om den personen skulle jobba med den här texten på ett sätt åt mig som jag hade tänkt. Och så insåg jag att men jag skulle göra liksom ett synopsis av det jag hade i mitt huvud. Men så insåg jag att nej, men jag behöver ju skriva det här själv. Inte överlåta till den andra personen att göra det. Och sen har jag då bearbetat den där texten som av naturliga skäl behövde blir kortare och kortare. För en bilderbok 3-6 år. Alltså det är lite som att skriva haiku, tänker jag. Att säga så lite som möjligt med ord. Och där, apropå det du sa, att det här skulle kunna illustreras också. Och att jäklar vad häftigt det är när man kortar ner saker och ting. Jag som alltid har gjort precis tvärtom. Skrivit mycket och långt och liksom bla bla bla. Så otrolig power i det. När ska vi ha vår haiku-cirkel? Jag är så taggad.
Eller hur?
Ja.
Ja, men vi kan ha den. Vi får väl ha en digital då.
Mm. Ja, men riktigt, riktigt spännande tycker jag. Nu fattar jag varför. Jag har liksom aldrig hoppat på den här haiku-trenden eller vad man ska kalla det.
Du blir också helt såld, eller hur?
Ja, men
jag
absolut.
Har fångat dig på kroken, ja. Haiku-kroken.
Jag tänker nu vet jag vad jag ska göra om jag har någon sömnlös natt och ska skriva haikus.
Ja.
Ja.
Eller tvinga hela familjen att göra.
Ja, det kommer
Lenita, jag kommer inte komma över innan du har skrivit en haiku.
Nej, eller till.
En serie.
Ja.
Ja, men du får visa Karins vecka 10 här. Jag tror att det är lite igenkänning för
ja,
henne.
Absolut, absolut.
Och sen avslutningsvis har vi Therese Rantakoko som har skrivit jättefina haikus. Och hon har dessutom då liksom i dokumentet så hade hon alltså formgivit så gott det går i Word genom att liksom flytta meningar så att det blev som ett litet mönster. Mm-hmm. Alltså otroligt kreativt. Hon har skildrat det som vi, ja, men som vi upplever nu. Och jag tänker att jag läser den serien också. Från liksom start till mål. Virus domderar, invaderar våra liv. Luften vi andas. Pandemin är här, håller sitt grepp om världen. Stanna hemma vid. Andas in och ut, respiratorn tickar tyst, koltrasten sjunger. Slangen i näsan, syresätter systemet, läkandets krafter. Måste leva nu, vänner blir rutor på skärm, vill kramas som förr. Vill höra din röst, känna dina andetag. Se solen gå upp. Längtar likt fågeln. Upp i skyn. Bort mot fjärran. Hav i horisont. Vaccinet är här. Hurraropen skallar högt. Nya livet nalkas.
Alltså de här raderna. Andas in och ut. Respiratorn tickar tyst. Koltrasten sjunger.
Hon är ett geni.
Ja, ah, alltså det är magiskt. Det är, ja. Ah. Hon har ju fångat allas vår upplevelse.
Ja,
liksom,
ja.
I de här raderna. Av ett helt år liksom.
Fatta vilka genier jag får
hänga med.
Jag får hänga med. Ja. Det är underbart. Ja.
Och så du.
Och så jag, precis.
Nej, men det där var ett dåligt skämt. Du är ju...
Men du menar ju att jag också är ett geni.
Ja, men du är ju ett geni, det vet du. Jag kände mig trygg först när jag sa det. Jag hann tänka innan, ska man säga det? Men, jo, men Anna vet ju att jag dyrkar marken hon går på. Men det kan ju ändå uppfattas som en sänkning, eller hur? Alltså, ja. När man kastar ur sig sådana saker, det vet man ju inte. Så att det är ju... Det är verkligen onödigt.
När du ligger vaken i natt kan du tänka på det här.
Ja.
Ja. Det var också ett dåligt skämt. Nu har ni med 1-1.
Ja, precis.
Men det blir en haiku-cirkel. Absolut.
Ja, men det köper vi in oss på.
Och jag måste ju liksom tipsa alla som lyssnar att det finns en grej som är ja, men kanske det som är bäst med Sverige. Och det är Folkhögskolan och Elisabeth Norin på Ädelfors folkhögskola har en sån helt fantastisk utbildning i litterär gestaltning. Och hon har utbildningar, ja, men det är sommarutbildningar som jag också är anmält till nu och hösten. Och det jag sa, ja, både höst och vår, så. Men det jag sa nu sist är att jag har ju gått runt liksom och inte kunnat skriva ganska länge. Och liksom varit ur flyt. Och när jag gör övningarna under den här utbildningen så är det som att Elisabeth ger mig som en liten trygg ram där jag kan vara och där det flödar. Där liksom där magin blir till, där jag känner att ja, men nu är jag i det här skrivarflytet. Och det är liksom att ha ramlat ur det och sen att få hitta in igen, det är helt underbart. Så och alla som går har väl säkert sin anledning och det enda som behövs tror jag för att känna att man ska bli riktigt, riktigt nöjd, det är ju med utbildningen, det är att man liksom längtar av någon anledning eller vill ge sig själv mera utrymme att skriva.
Jag tycker ju det där med att anmäla sig till att gå en kurs är så fantastiskt, för att det finns, oftast finns det ju då att man får en liten uppgift och det här som du beskriver som det här rummet, det här spacet där man tillåts växa och man kan experimentera och det finns någon, ofta är det så att man kanske ska bli klar med någonting till nästa gång eller ja, att man är flera som ska ta del av det här beroende på vad det är för kurs då, så här. Men jag älskar det där forumet, att ha lite, att man är en del i en, ja, en större helhet. Därför att det är mycket svårt att smita undan då. För att annars är det så lätt att man, jag har inte tid, jag orkar inte nu. Eller det är lättare.
Man diskar istället.
Ja, diskar istället eller vad det nu är liksom sådär. Så att ja, otroligt. Du går ju mycket kurser. Jag har gjort det så mycket förut att jag liksom var tvungen att dra nödbromsen. För att det är för mycket, men ja. Jag har några på lut. Jag kan berätta mer om ett annat tillfälle längre fram.
Vilken cliffhanger.
Ja.
Och nu vet ju faktiskt inte vi vad nästa avsnitt kommer handla om, eller hur?
Nej, vi får leva i ovisshet.
Eller hur?
Det är kul också.
Men
att det blir.
Det vet vi ju.
Det vet
ja.
Vi.
Ja. Men då säger vi glada haiku-hälsningar från Känslosmart Studio för idag.
Ja. Jag börjar gärna tänka hi från Karlstad,
ja, precis.
Men det var något annat det.
Ja. Han är också nördig.
Ja, jag älskar nördar.
Mm. Tack för idag.
Hej då.
Hej då.